Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
It's her again, the Hegerberg hat-trick in the Champions League final, and we've not even had half an hour. She is unstoppable.
Och där är det skåringsrekord i Champions League för kvinnor, Ada Hegerberg.
Vous pouvez l'applaudir, la première dans l'histoire du Ballon d'Or, Ada Hegerberg.
Bara i Lyon har det blivit 6 ligatitlar, 5 cuptitlar och 5 Champions League-titlar. Och Ada Hegerberg är den bästa målskytten någonsin i damernas Champions League. Lägg där till en rad utmärkelser som bäst i Norge, i Frankrike, i Europa och i världen. Och 2018 blev hon den första kvinnliga spelaren att ta emot Ballon d'Or. Norska storstjärnan Ada Hegerberg har redan skrivit historia som en av världens främsta. Det senaste året har dock varit tungt för den 25-åriga anfallaren. Hon kämpat med först en korsbandsskada och sedan en stressfraktur som kommit tillbaka. Och även om hon siktar på att vara tillbaka i fullt slag till nästa säsong så har skadeperioden tagit hårt på Hegerberg.
Det har milt sagt varit ett helvete kan man säga. Det har varit ups and downs. Och det har varit... svåraste året i min karriär, utan tvivel.
I vintras släppte hon en egen dokumentär som skildrar kampen för att bli bäst på plan, men också visar om hur hon slåss för att damfotbollen ska få bättre förutsättningar. Och hon är tuff mot de skandinaviska fotbollsförbunden i den här podden. Och det finns mer än bara lika ersättning som de behöver fokusera på.
Man måste inte glömma det här att det handlar inte alltid om pengar heller. Hur mycket en som individuellt ska få betalt, men det handlar om att få den respekten man förtjänar och få och bli satsad på och bli tagen seriöst som en ung flicka och få den tiden på banan, på plan för att kunna träna. Alltså det är såna små jättebasic ting då som blir helt liksom glömt i den debatten om att få mer möjligheter för damer i fotbollen i det här krisen. Det blir helt jämnt i den konstanta snacket om pengar, pengar, pengar.
Och Hegerberg berättar naturligtvis om livet som utlandsproffs i Lyon och hyllar före lagkamraten Lotta Schelin som betyder mycket för norskan.
Ja, hon tar ju en del av dem som har format fotbollen. Och jag vet inte om folk är klar över den position Lotta Schelin har i utlandet och internationell världen. Hon var dronningen av fotboll kan du säga, där jag kom till Lyon. Och på något sätt var den första föregångsfiguren som gick ut i utlandet.
Intervjun är naturligtvis mer än så här och vi pratar om känslan att få ta hem Ballon d'Or till Norge. Om vikten av målrekord. Om att Lyon ska komma tillbaka starkare efter att ha åkt ut i Champions League redan i kvartsfinal. Och om avsaknaden av kvinnliga förebilder. Och vad filmen Bend It Like Beckham betydde. Och så talar hon om att hon faktiskt saknar landslaget. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta utan. Ålder?
25.
Bor?
Lyon.
Familj?
En storbror och en storsyster och såklart min morsa och farsa.
Utbildning?
Det blir väl vidaregående, kan man säga. Jag vet inte hur man ser det på svensk.
Är det gymnasiet kanske?
Det är gymnasiet.
Ja. Lön?
No comment, för att kommentera.
Vad kör du?
En elektrisk ID2 Volkswagen.
Vad läser du?
Knausgård.
Vad tittar du på?
Fotboll.
Vad lyssnar du på?
Tråkigt svar. Mumford & Sons och Drake, en god mix.
Vad spelar du på?
Fun fact, spelar lite munspel.
Vilken är din största upplevelse som fotbollsspelare?
5 Champions League vinst och guldboll, Ballon d'Or.
Vilken tröja har du bytt till dig som du är lite glad över att du har i din karriär?
Enten Lotta Schelin eller en Van Dijk-tröja.
Vilken regel i fotboll hade du velat ändra på?
Jag kan säga att en regel jag inte ville byta på, det må ha varit de som börjar prata om att göra målet mindre, kan man säga, för damer som spelar fotboll.
Vilket är ditt favoritlag i fotboll och varför?
Mitt favoritlag är nog väldigt Lyon, må jag säga. Både damer och självklart herrer. Men jag har uppvuxit med en hardcore farsa som, och bror som håller med Leeds. Så nu är det väldigt roligt att följa med den i Premier League, för det har varit en jäkla berg- och dalbana och varit vittne till dem hemma i hushållen.
Ja, jag kan, som också håller på Leeds. Det har varit en plåga, men det har ju varit kul nu i varje fall.
Det har varit kul och de spelar väldigt kul fotboll då. Så det är väldigt artigt att följa med dem.
Så när Leeds Ladies kommer med ett anbud, då säger din pappa att det kan du bara ta?
Nej, han är nog, han är hardcore Leeds-fan, men han är också förnuftig.
Ja, okej. Okay. Det var ju tråkigt. Och vad, om man ser till din karriär, vad har du tränat mest på?
Touch och avslutning.
Vilken är din
favoritteknik?
Vilken är din favoritfilm?
Green Mile, kanske.
Vilket köp ångrar du? Som alla fotbollsproffs har du ju köpt mycket grejer, gissar jag.
Ja, lite roligt historia. Jag köpte mig en sån vad fan kallar man det då? Bara på skoj liksom, för jag skadade mig ju i vaden, eller jag hade ett stressbrud som jag opererade mig för. Och istället för att ha vanlig krycka så köpte jag mig en typ en sån stock som hade en sån cool hästdesign, men den var ju helt obrukelig. Men det var på något sätt lite för skrattens skull.
Om vi tar bort gymnastik, vad var du bäst på i skolan?
I språk? Det är jag väldigt god på.
Vid vilka tillfällen ljuger du?
När situationen behövs.
När var du riktigt lycklig senast?
Idag.
När vi pratas vid så är du... Återigen har det kommit besked att du kommer inte tillbaka denna säsongen. Vad är status kring dina skador? Det har ju varit ett långt och skadefyllt år.
Det har milt sagt varit ett helvete, kan man säga. Det har varit ups and downs. Och det har varit svåraste året i min karriär, utan tvil. Men samtidigt så är jag 25 och min kropp och min hälsa är ju i bra stånd, det vet jag ju. Så vi tog egentligen beslutningen om att ta sig tid. Det gick inte helt som vi hade planlagt, och då är det väldigt viktigt att hålla hodet kallt och bruka tiden gott och satsa på att komma tillbaka i top-notch form och på topplevel till sommaren igen.
Men du gjorde en ny operation igen. För först fick du korsband i januari och sen fick du en stressfraktur. Och nu var det någonting nytt, eller var det någon följd av de här skadorna?
Nej, det är samma som jag slits med sedan sist sommar.
Och det är så, den här stressfrakturen?
Yes.
Hur orolig är du liksom när det tar så lång tid?
Jag är inte orolig på framtiden, det kan jag helt ärligt säga. Jag vet att kroppen min fungerar gott, att jag har väldigt mycket år på att göra det jag vill göra i min karriär, kan du säga, och spela på högt nivå. Men så har det ju varit typ en ny erfaring. Det blir då mer än ett år utan fotbollen, och det är ju såklart en otrolig utmaning. Och jag har lärt mycket. Jag har utvecklat jäkligt mycket som person och som spiller. Jag tror att när jag kommer tillbaka så är jag inte den samma spelaren som jag var innan den skadan här, men på ett positivt sätt då. Så jag är väldigt sån offensiv i spiriten på att jag kommer tillbaka ändå starkare. Det är ingen tvekan om efter det jag varit igenom. Så akkurat nu, och det har varit igenom, är tufft, men samtidigt har jag stora ambitioner och jag har en god plan hur det här ska se ut den nästa månaden och när det är klart att komma tillbaka på toppnivå.
Vad har du gjort mer än rehabba? Du har ju varit van att spela elitfotboll i 10 år. Vad har du gjort istället?
Jag läst väldigt mycket, och så har jag att sedan det har varit covid-tillstånd så har jag ju varit mycket med min man. Vi bor ju fra varandra, han är ju fotbollsspiller, Thomas, och vi har ju faktiskt fått väldigt mycket tid samman som vi inte har fått när vi bägge kör för fullt i säsong. Så det har varit otroligt plus. Jag har inte sett min familj, för i Norge är det lite sån crazy tillstånd med covid, och de har på något sätt stängt landet lite, hur man måste ha karantän då när man drar tillbaka. Men det satsar på att göra i sommaren så att man får sett lite familj också.
Ja, otroligt nog, din syster hade samma, som ju spelar för Roma, Andrine, och hon fick också en korsbandsskada som du. Hur kan du hjälpa henne, stötta henne, och det här med att ofta kvinnor drabbas mer av korsband? Hur ser du på det?
Ja, först och främst så manglar det ju forskning och statistik och info bland speciellt fotbollsspelare som är damer. Det tänker jag. Samtidigt har jag varit igenom det, och det som är tråkigt med en korsbandsskada är att det tar tid liksom. Och så må man igenom det som en första gång för att vite ja, vad man ska igenom. Och min korsbandsskada gick ju otroligt smärtefritt. Det gick som efter plan. Fantastiskt bra kirurg, otroligt bra uppföljning av min personliga fysio, och hade mina agenter som har varit helt enorm. Det att ge mig den kompetensen jag treng. Så jag bara sagt till Andy att det här går bra. Du må bara sätta dig den tiden du treng. Vär med familj och vänner, det tror jag är väldigt viktigt. Och omringa sig med folk man är glad i. Och ha lite sån små delte mål då, samtidigt som man har det långsiktiga målet. Om 2 veckor då ska jag börja gå igen, och så ska man börja springa. Alltså sjukt små mål, men väldigt viktiga i en sån process.
Lyon fortsätter att dominera europeisk klubblagsfotboll på damsidan och blev Champions League-mästare för 5:e året i rad efter 3-1-segern i finalen mot Fridolina Rolfös Wolfsburg.
Vilka dominanter de är, ett otroligt fotbollslag, en fantastisk klubb, verkligen Lyon, som också i den här finalen dominerade. Det var Lyons match från matchminut 1 egentligen, trots en Wolfsburg-reducering i den andra halvleken, så var det nästan inte ens spännande.
snart ska ju vi ha en Champions League-final i Göteborg i Sverige. Och otroligt nog, inget Lyon. Jag menar, ni är ju alltid i final och vinner ofta och så. Och ni åkte ut mot rivalen Paris Saint-Germain i kvartsfinal och det är kamp om ligatiteln till och med. PSG ger en match där också. Hur är det, tronskifte på gång?
Ja, fan, det är en besvikelse att inte få vara i Göteborg och spela en Champions League-final. Jag husker den dagen jag såg att den finalen blev satt upp i Göteborg. Då var jag bara sån, Jesus, det hade varit en dröm att kunna spela en Champions League-final i Göteborg i den staden. Och jag är liksom van med att Sverige har väldigt god upplägg då. Jag husker EM i 2013, det var ett otroligt bra upplägg och engagemang runt fotbollen. Så det var så nere. Vi åkte ut i kvartsfinal i år. Första gång på ja, 5 år har vi vunnit i rad. Så på måte, ja, det sker, shit happens liksom. Det där man måste visa karaktär då, tänker jag. När det går dåligt första gången på länge, då måste man inse det och så måste man analysera och komma sig vidare för att man kommer sig tillbaka på hästen då, kan man säga, till nästa säsong. Men för oss har det varit en ganska konstig säsong, kan man säga, och tuff. Och det ser man också på resultatet mot PSG. Vi har haft jag har varit skadad. Vi har också haft Grich Mbok som en jätteviktig spelare som också har varit skadad i närmast ett år till sommaren. Så det är två väldigt viktiga spelare i en elver. Men samtidigt så kan det vara på något ett moment där vi tar tag och på något förändra lite kulturen igen till sommaren för att sejla vidare som champions i alla turneringar vi ställer upp i.
Ja, i ledningen har ju agerat. Tränaren fick ju gå efter PSG-matchen och Sonja Bonpaspor, gamla landslagsbacken som jobbat i Lyons akademi, tar över som tränare. Första gången en kvinna tränar Lyons damlag. Vad är din känsla inför tränarbytet?
Jag tänker, när du tänker om det är kvinnligt, så har det alltid varit väldigt på att om det är så en kvinna eller en man som får en position, så regnar jag med att man får en position för den kompetensen man har och inte för det man är kvinna. Jag tror det är väldigt viktigt att påpeka. Och jag vet att Sonja har jobbat 8 år nu i akademiet och har en otrolig klok fotbollhode och känner klubben, det är liksom hennes hjärteklubb och hon känner klubben ut och in. Hon känner mycket av spelare, hon vet hur hon vill spela. Så jag tror det blir väldigt spännande. Samtidigt med tränarbyte så måste ju alla ta sitt ansvar i det här. Det tror jag är väldigt viktigt. Att vi alla har en del av när det går bra och när det har gått åt skogen som det gjorde mot PSG. Och det är inte bara en coach, men det är också spelare och det är allt staff runt. Från medicinsk till chefsrollen. Så här har vi alla en jobb att göra. Det här måste på en måte vara en lite sån slap in the face för att vi ska kunna ändra på det som måste ändras och fortsätta bygga på det som allerede har varit kvaliteten i alla år. Och Lyon må man regna med ska vara uppe i toppen och vinna alla troféerna de nästa åren. För den ambitionen vet jag att presidenten har fortsatt.
Ja, och du har under den här skadeperioden förlängt med Lyon till 2024 och vad betyder Aulas, presidenten som ju drivit fram både en framgångsrik herrverksamhet men även en framgångsrik damverksamhet? Vad betyder han?
Vi ska inte bruka upp ordet legende, men han är en riktig legende alltså. Den skillnaden eller forskjellen han har gjort för fotbollen generellt, damfotbollen. Han har varit en föregångsbygger för att verkligen bygga världens bästa lag. Och han har på en måte haft en lång vision, långsiktig plan på att bygga det här bästa, världens bästa damlag. Och det har han ju fått till. Och det har han gjort med mycket tålmod, med investering och en plan på investeringar. Så jag hoppas verkligen att många andra presidenter följer samma trenden. För det gäller liksom inte att bara starta upp en damsektion och tro att nu kör vi, nu satsar vi all in på damman. Det jeg tror mange kan bli liksom litt lurt inn i det, men det handler om å ha en solid plan bak dem og skape et damelag, i stedet for bare ha det som et lite image. Og det tar tid. Det er liksom ikke ett år, og så er man på toppen. Det ser de jo miljø nå. Det tok kanskje 5 år før de fikk vant det første Champions League-trofé, og så videre og så videre. Og 5 år er egentlig ganske lite. Så nei, han er helt enorm. Han er på en måte en av de personene jeg har møtt i mitt liv som er mest fascinerende, og har et så godt forhold til han da. Og han er virkelig en stor leder.
Hur var det att som ung komma till Lyon, som ju då var liksom dominanterna på damsidan, att komma dit, även om du hade gjort framgångar i Norge, så liksom, det var ju ändå ett steg upp, och jag menar, det fanns stora stjärnor där och så. Hur var det att hantera det klivet?
Ja, men det klivet, det var faktiskt en dröm att komma till Lyon. Det var på något sätt riktig timing. Jag åkte till Tyskland när jag var 17, och det är ganska tidigt egentligen, men jag kände mig klar för, eller redo för att åka dit. Og det var jo den største utmaningen. Det var jæklig tøft med trening, et typisk østtysk regim, masse disiplin. Og det var på en måte et skikkelig, hva skal man si, ja, en skikkelig utfordring. Og så var jeg der i 1,5 år og fikk masse erfaring. Innan, det var faktiskt Sonja Bompastor som ringde med den sommaren och bara, du, har du lust att komma över hit, eller? Och jag bara spelade cool och bara, ja, men ska tänka lite på det. Men med en gång jag nämnde Lyon, så var jag helt säker på att dit ska jag ju. Och det är på något sätt, jag är väldigt glad för att ha den personligheten, och att jag bara har liksom kört på en utmaning då, för jag tänkte aldrig på att jag inte skulle spela i Lyon. Jag bara tänkte att fy fan, det här är lite av en möjlighet som jag må gripa, och komma dit var som en dröm, och blev riktigt tatt väl gott emot. Du har på något sätt de som har format fotbollen som spelat där, och gled in liksom i en riktig vinnerkultur, så det var. Jag tänker tillbaka på det idag och får på något sätt lite frysningar, för det var en fantastisk fin tid.
Då var ju en svenska storstjärna, Lotta Schelin. Vad betyder hon för henne, eller ville hon hålla dig tillbaka liksom?
Nej, hon tar ju en del av dem som har format fotbollen. Och jag vet inte om folk är klar över den position Lotta Schelin har i utlandet och internationell världen. Hon var dronningen av fotboll, kan du säga, där jag kom till Lyon. Och på något sätt var den första föregångsfiguren som gick ut i utlandet. Det var inte många spelare som drog till utlandet på den tiden, men Lotta gjorde det och tog plats i en stor klubb som utlänning, och blev på något sätt den största spelaren där, och det är jäkligt imponerande, för det gäller redan när du är utlänning så ska du ta plats med ett språk i en kultur. Och när jag kom dit så var det var helt konge. Vi blev jäkligt gott känt. Jag tänkte liksom att ja, men jag ska inte gå lite för mycket in i hennes sfære på en måte, fordi hun har liksom etablert spiller der. Jeg skal liksom ikke gå til hun og snakke svensk med hun, eller sånn. Jeg ville ikke fråge så mye, for jeg hadde mye respekt, og jeg tenkte at ja, men jeg skal finne ting på min egen hand. Men vi ble jo jättepolere, og hadde dessverre bare 2 år sammen, men det var typ en av de beste årene i min karriere, og vi spelade så jäkla god fotboll med Örsin Nilsson som är på den ena sidan, Lotta i mitten och jag på vänstersidan, och med Camilla Belli och Louisa Nessi bak oss, så formar ju det ett drömattack.
Hon släppte ju en självbiografi i höstas där ju hon skriver om Lyon. Det var inte bara positivt som hon hade, det kunde ju även vara lite tuffa tag med en tränare och så. Är det tuffare liksom när man tar ut och kommer ut jämfört med att spela hemma i Norge och Sverige exempelvis?
Ja, men det är det. Det är därför inte vi ser så många som spelar ut eller. I alla fall inte länge. Och det var något jag var klar över innan jag drog, men jag var likaväl inte klar över det. Men jag sa till mig själv innan jag drog från Norge att ja, men jag ska ge där liksom minimum 3 år. Det, du må ge där tid liksom då. Och nu är jag på ja, nästan 10 år i utlandet och såklart det är jäkligt tufft. Det är en man ser kanske på damfotboll som en sån lite annat image än herrfotboll att det är ja men det är mycket mer vänlighet och socialt men det är en jäkligt tuff värld det som det är i herrfotboll på något sätt. Mycket egoism, kynisme och det är en del av gamet liksom. Det är det man var förberedd på och var väldigt säker på sig själv, på sina egna värderingar.
Hur hanterar du det egoism och cynism? För det är ju inte alltid helt lätt.
Nej, men det måste ju vara där då. Det är ju ett toppnivå, inte sant? Man må ha cynism och egoism för att lyckas i toppen. Men det finns en balans. Det är liksom en nordisk sida med så själv så säger jag att ja, men det må alltid finnas en balans att cynism ska inte gå på dessa akord med den du är då. Du ska liksom inte tappa dig själv i en världen av cynism. Du ska få lov att vara dig själv, vara god mot folk, ha respekt för folk och likaväl vara världens bästa, det tänker jag. Och det var det Lotta visste mig också, att du kunde vara världens bästa person men också världens bästa spelare. Så där har hon varit en extrem idol för mig. Men det är tufft. Och det där måste man vara säker på sig själv och egna kvaliteter.
Ja, för jag tänker att om man är ung när man kommer ut så är man ju inte alltid säker på sig själv. Man vet kanske, man känner kanske inte sig själv. Känner du ibland att du hamnar fel? Att, jag menar, ibland kanske man blir för ego eller ibland är man för snäll?
Ja, men det är en sån ting man måste testa sig lite igenom, tänker jag. Du må komma dig i en situation för att veta hur du ska reagera till nästa gång. Och så går man, åker man på en smäll, typ. Men det gör man hela tiden i livet, typ. Det är som man lär. Att ting jag lärt mig liksom, som pappa och morsan alltid sa var liksom, lär att vara komfortabel i ukomfortabla situationer då. Tajt det hörs ut men så är det sant. Och det handlar helt om att ta erfarenhet ved att trå lite fel för att bli ända bättre då.
Om man läser på och även tittar på den dokumentären som du har släppt så framgår ju att dina föräldrar är oerhört viktiga. Jag menar, din pappa tränar er fortfarande emellanåt när ni är hemma och din mamma är ju gammal landslagsspelare och liksom så. Ibland kan man ju få för sig att liksom föräldratryck kan vara negativt. Hur har du upplevt det? Jag menar, ni flyttade för att ni skulle kunna spela fotboll i utanför Oslo.
Det där är ett otroligt intressant tema för jag tänker att först och främst var det fick vi frågan som liksom, vill ni det här och då var vi sån ja men vi vill och då sa de som då kör vi då backar vi och följer med och men det kommer att vara tufft det tider för vi kommer att vara liksom ärliga i feedbacken men vi kommer att följa upp docker då på vägen men det som blir lite fel är på något sätt att den spiriten och den illen man har måste ju komma djupt inifrån individet själv då, och inte föräldrarna som kan vara casen många gånger idag men vi var liksom det var en regel hemma hos oss och det var att hvis ni vill det här så blir vi med i good and bad, det kan bli tufft men vi är där för att backa det för ni vill liksom. Så det var vi som drog ut farsan för att träna för vi hade ett uppriktigt önske om att bli bättre och då var han där och då var morsan där. Så det har aldrig varit något press för vi har alltid haft lust där men att det har varit tuffa tak det kan jag tryggt säga att det har varit.
Det är ju en lite rolig sekvens när din mamma visar en bild på er när ni är små och ni har klippt er kort och ni har frågat er mamma varför klippte du oss så? Ja men det var ni som ville liksom för att ni skulle spela med pojkar och lite så. Kommer du ihåg det?
Det är allt som var fel med damfotboll på den tiden där. Det var fan inte en damfotbollsspelare som man kunde ha som idol när man var 10 år. Och det är något som har förändrats idag och vilket jag är jäkligt glad för att se. Att till och med små pojkar och små jenter kan titta upp på en damfotbollsspelare som gör det bra i en ganska mansdominerad världen och liksom tänka att ja men fadern hon kan också vara mitt idol liksom. Och det gör ju att kulturen ändras lite. Och det här stigma ändras lite runt damer som spelar fotboll. För när jag var ung så såg man på AC Milan i sin prime och Ronaldo och Messi. Och det var dem man såg upp till. Liksom. För det var ingen damfotboll på tv. Hur man kunde bygga den profilen här för att kunna uppfostra en hel ny generation till att bli goda fotbollsspelare.
Din mamma säger i dokumentären att när ni såg Bendit Like Beckham så ändrades det lite och ni som jag förstod det lämnade ni även det ni spelade med pojkar innan, men då gick ni över till ett rent flicklag och så möjligheten, var det så?
Ja, men den filmen den hade faktiskt en morsom rolig story bak sig, för jag har ju kollat den filmen idag. Jag vet inte om jag tycker den är lika bra när jag kollar den idag.
Nej, man ska inte gå tillbaka.
Men det var revolutionary alltså för oss när vi kollade på den filmen där. Och nej, det var liksom visat att flickor kunde sparka fotboll och som vi manglade ju idoler till att kunna se upp till, så på något sätt efter när var det all in liksom, kort hår, kör, spara till långt hår och vara en riktig tjej och spela fotboll. Så den filmen där kommer jag nog inte att se igen, för det vill bara behålla de goda minnena från när jag var 13 år då.
Det är nog bra. Om du ser, kan du lyfta fram några punkter som har gjort att, jag menar, både du och din syster nått liksom eliten ute i Europa? Vad är det som har varit nyckeln att ni har lyckats som fotbollsspelare?
Jag tror vi har haft mycket tur med hat. Som morsan och farsan som verkligen har varit fotbollpassionerad, säger man kanske på svensk, alltså passion för fotboll. Och mycket systematisk träning från då vi var ung. Har alltid fått liksom in med morsmjölk att det ska vara kvalitet på allt vi gör. Och så är det repetition, repetition, repetition. Det är det jag på något sätt säger till ungdomen nå, att ska du bli god på något så måste du lägga ner jäkligt mycket kvalitet, men du må repetera det gång på gång på gång. Och det som är viktigt är att du måste finna glädje med att träna och vilja utveckla sig själv. För det var ju det som gjorde att jag ville fortsätta med fotbollen, att jag så utveckling, att jag så resultat av all den träning jag la ner. Och det har varit allt från hård fysisk träning för att utveckla lungekapacitet som 10-åring till mycket, mycket teknikträning med boll föran mål. Och så har vi bara kört systematiskt från då. Och det jag säger är att den träning som jag gjorde då är ju mycket av den träning jag gör idag och när jag åker hem till Norge för att träna med farsan och Andrine. Det är mycket det samma vi gjorde när vi var 15. Så det är ju ganska kul att det är väldigt basic träning då.
Kan det vara det vi utanför ibland underskattar, hur mycket man verkligen måste träna, att talang räcker inte, utan man måste verkligen ändra en del i sitt liv, tänka på allt hur man äter och sover, men också träna, träna, träna.
Ja, jag tänker att mycket av den, när du snackar om att sova, den förstod vi ganska tidigt vad är väldigt viktigt. För man måste ju planlägga mycket dagarna. När vi gick på gymnasiet så var vi uppe klockan 6:30 för att ta tåget till morgonträningen med gymnasiet, för så åka på skola och så åka med klubblaget på eftermiddagen. Så du måste ju ha en system i allt du gjorde i ung ålder. Men det här med att äta bättre och den viktigheten förstår du ju äldre du blir och ju högre nivåer blir. Nu har jag varit genom en skada för exempel och jag har lärt mycket mer om kroppen min efter året här, efter en skadesituation som ger mig ändå större möjlighet att bli ändå bättre när jag är tillbaka. Så det är ting man lär sig genom hela vägen. Men som sagt, den blir aldrig gammal att hardt arbete slår talent. Men att ha talent, det är jäkligt viktigt. Det må man inte dölja heller. Det handlar liksom om hur man mate det talentet hele tiden, og hele tiden prøve å pushe dem grensene for å bli litt bedre for hver uke.
Du, din syster er jo da i Roma, og din mamma er gammal spelare, og din pappa tränare, og din man er ju proffs då, han spelade i IFK Göteborg tidigare och nu proffs i Polen. Det låter ju lite fotbollsgalet i familjen.
Det blir för mycket. Nej, alltså vi har ganska avslappnat förhåll till det. Vi är jäkligt bra i fotboll. Och så prövar vi att se liksom att ja, men vi snackar om mycket andra ting och det gör vi ju för så vitt typ samfunn og verden generelt. Det diskuterer utrolig mye, for det har veldig mye med den fotballreisen vi har vært gjennom. Jeg har på en måte vært i forskjellige land, besøkt forskjellige kulturer og lært nye språk, og da er det på en måte det er som å gå gymnasiet på nytt, liksom. Men det er mye fotball i familien, og jeg føler meg utrolig takknemlig da, for å ha dem folk jeg har i livet mitt, som har alltid vært der fra dag 1, og som kommer til å følge med til siste dag. Da.
Hva betyder det at være gift med noen som også har samme yrke, og samme svåre yrke, kan man si? Er det bra, eller er det dårlig?
Jeg tror det er helt normalt, men man har mye forståelse, tror jeg, for det en driver på med. Og det tror jeg er veldig viktig. Vi bor jo fra hverandre når vi er i sesong. Og da er det jo selvfølgelig skjønt å vite betydningen av fotball for hverandre. Og så er det selvfølgelig det svåre er distansen, men ellers så har vi det helt topp, liksom.
Hvor mye snakker ni fotball? Jeg mener, han er back, du er anfaller. Kan ni lære av hverandre?
Skal jeg ikke gå inn på den cheesy delen der, altså. Men vi liker jo å si at vi ikke snakker så mye fotball, og vi har et liv i siden av, liksom. Men selvfølgelig snakker vi mye fotball, og kolder mye fotball. Og det er liksom en naturlig del av livet vårt, da. Men vi har jo selvfølgelig mye andre interesser sammen. Men klart, det blir en del fotball. Jeg husker en dag en gang så spilte det IFK mot Åtvidaberg eller noe sånt. Og så sa jeg bare, ja men faen, skal vi ikke kolla IFK mot Åtvidaberg i kveld da? Og så ser han på meg og bare, fy faen, noen gang glemmer jeg at du er fotballspiller, liksom, hvilken drøm. Så vi har jo mye av de samme interessene, liksom. Men det er lugnt. Vi lever et normalt liv uten all det fotballkjater da.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Det är en utmaning av Torrejon, hittar inte Hegerberg, och det är 3-0! Showtime Jan har det Hegerbergs andra mål den här kvällen.
Little Hegerberg, 2-0. Well, when she gets in those sort of positions, there's rarely any doubt about the end results.
45 tillbaka, och där sitter Nadava Hegerberg. Si andra skåring för Lyon. Öka antalet mål i den här turneringen till 53. Det är norsk svenska spissen.
Du har ju i Lyon gjort 220 mål på 182 matcher. I Champions League är det den som har gjort mest mål, 53 på 50 matcher. Vad betyder den typen av liksom siffror, rekord och liknande för dig?
Ja, men jag gillar statistik, helt ärligt. Jag tror att alltså, det finns det där med att statistik ljuger aldrig, men det gör det fan med. Du måste bara se det i god sammanhang. Men för en spiss, en anfallare, så är statistik viktig. Och det där är något jag har lyst att bygga på resten av karriären min. Klart, jag slog Champions League-rekorden med antal skårade mål i 2019. Men den har jag lyst att sätta så högt som möjligt. Och om vi kan hålla oss med gränsen antal mål högre än antal matcher, så är det en jäkla kul utmaning. Liksom. Men jag kollar ju väldigt mycket mer på antal mål utifrån chanser. Och det tror jag är väldigt viktigt att hålla fokus på. Vad säger man? Efficient, du är liksom.
Effektiv helt enkelt.
Effektiv. Och det har väldigt mycket att säga. Och det har jag på en måte jobbat med farsan. Jag var yngre och hur kan man sätta flest möjliga mål på antal chanser? Och det handlar ju om träning och det man gör vardag i träning.
Har du höjt, om du har koll på siffrorna, har du blivit effektivare? More efficient?
Det kommer an på säsong till säsong. Men det är klart att jag vill säga helt från 2016 så har den varit ganska jävn. Samtidigt så är ju säsong forskjellig fra sesong, så måste du liksom analysere en sesong basert på hur sesongen har vært, og ikke hur den var i 2018 kontra 2020, for det kan være typfeil eller forskjellig, men den ligger på en god bas når man ser på statistikken, det tror jeg.
Du har ju inte bara gjort mål, du har ju fått mycket priser, BBC-priser, och du fick ju Ballon d'Or. Vad betyder den typen av utmärkelse för dig?
Det är motivation först och främst. Det är som tilläggsmotivation. Det handlar om att vinna allt med klubben sin, som självklart leder dig in till moment som att vinna en Ballon d'Or. Jag har aldrig sagt högt att ja, jag ska bli världens bästa spelare, men jag har tänkt det. Men jag har aldrig uttryckt mig, haft behov för att uttrycka det till en presse för exempel, för det är på något sätt ett konstant arbete man har med sig själv, och så går det jäkligt bra med klubben och då kommer man närmare det målet också. Men målet är ju på något sätt vinna vart trofé med Lyon, och när för att det skulle ske så måste jag vara i toppform och skåra många mål, så ting går ju i varandra. Men att vinna Ballon d'Or var på något sätt en enorm motivation och en ny erfaring, kan man säga. For man blir nesten ikke den samme dame og spiller igjen etter en Ballon d'Or liksom. Og det er så jækla viktig å ikke tappe seg selv da, og prøve å være noe man ikke er. Og det er liksom veldig enkelt å gå i den fella og på en måte tro at man skal drible hele planen og score det solomålet. Men den fellen tror ikke jeg gikk i, og fortsette å jobbe jevnt og trutt for at det skal bli ny Ballon d'Or liksom. Og det kommer jo med mye lagtrofé.
Det var ju en fin scen i filmen, dokumentärfilmen, där du tar hem Ballon d'Or till Norge. Hur var den känslan?
En jätteskön känsla. Och att kunna presentera ett sånt historiskt stort trofé till normala norrmän. Liksom. Jag är en normal tjej från ett litet sted i Norge och på något sätt... Ja, fan, endte opp med å vinne en Ballon d'Or. Det viser på en måte at det er mulig uansett hvor du er fra. Om du er en tjej eller vart enn du er fra i verden. Og så koster det mye selvfølgelig, men å kunne ta det hjem og vise det til en yngre generasjon var jækla fett. Og det var kult, for vi tok den med på banen hvor vi bruker å trene når vi er hjemme i Norge, slik at de fikk sett den da, med egne øyne. Så det var veldig kul opplevelse.
En följd av att du är framgångsrik är ju att sådana som jag blir intresserade av dig är journalister. Och i dokumentären så framgår det ju att du inte bara är förtjust i journalister. Eller för att tala klarspråk, du gillar inte journalister. Hur är det? Varför är det så?
Jag tar det inte personligt alltså.
Nej, jag är så van så att det är lugnt.
Det handlar inte om att jag inte gillar journalister, men jag tror man måste ha god balans. Och det är väldigt viktigt att journalister förstår att det är ett professionellt förhåll mellan atleten och journalisten. Jag har jäkligt mycket respekt för den arbete journalister lägger ner. Men då förväntar jag på något sätt respekt tillbaka på att det är mitt budskap kommer fram på den måten det ska komma fram på. Men så är ju det en sån ideologisk tanke man har, och sån fungerar inte världen, och då måste man vila med det liksom. Så det är en ting man, jag har liksom vuxit väldigt mycket i förhållande till det här med mediedelen nå då. Jag har ju på något sätt varit igenom mina punch faces i förhållande till den karriären jag har varit igenom, och på något sätt vuxit väldigt mycket på det också. Och jag vet att alla journalister har sin jobb att göra, och så är det. Och därför måste man vara stille på det, och ha respekt för det. Och då förväntas självklart en respekt tillbaka i förhållande till, ja, citatcheck och sånt. Men nu var det en liten sekvens i den filmen som visar väldigt mycket av, för god journalistik är ju på något sätt att få fram det som är sant och det som faktiskt sies blir skrivet. Och det är ju ett gott exempel på den stormen jag har varit igenom med landslaget och mycket av budskap som egentligen inte blev skrevna och som bara gick in i en värld där det blev fokus på ting som inte har någonting med saken att göra. Och då blir man lite sån, ja, men det här är tufft liksom, men samtidigt that's a part of it, och då måste man spela sina kort bra som atlet då.
Men för du pratar ju med din agent här i dokumentären att, ja, men man kan gå igenom liksom livet och säga no comments och göra mål ungefär.
Ja, men det är tråkigt. Det är så tråkigt. Vi kan ju inte alla ända upp med att bli no comments people. Selv om jag har ju lyst att säga si no comments hela tiden, men det är inte så det kan fungera, ikke sant? Vi tränger ju atleter och folk med en viktig position att kunna snacka om viktiga tema. Och så är det ju dessvärre sånn att man må ta en del press och støy när man tar för sig viktiga tema, för det är väldigt mycket som kommer med det, och brukar stämmen sin, och det har jag ju erfart genom de år här, men likväl så är ju den största segern att få budskapet ut där så att man kan hjälpa till att ändra i något.
En följd är ju också liksom att, jag menar, du har ju skrivit ett långt avtal med en stor amerikansk skojätte som vi kan kalla Nike. Och jag menar, de vill väl att du ska göra med, alltså man måste ju hamna i en svår situation. Att å ena sidan representerar man kanske sponsorer som betalar en, då måste man vara med på något sätt. Att det blir någon slags dans där som, ja, är svår att lösa i sig, om man inte gillar.
Ja. Men jag tror i det fall sån är funkar då, att jag jobbar ju med de organisationerna som jag känner är väldigt identisk i min tankemåte och är autentisk, och jag tror att de sponsorerna jag har med mig har ingått ett samtal med mig, fordi jeg er den jeg, och jag kommer inte att ändra det selv om jag går in i en sponsoravtale med någon. Då har jag gjort den sponsoravtalen baserat på att deres tankemåte er veldig like min. Så der er jeg kompromissløs på en måte. Jeg går og jobber, har på en måte en rød tråd med agentene mine, hva vi ønsker å representere, og jeg har vært jæklig heldig med å få den muligheten med Nike, for jeg tycker at Nike gjør en stor skillnad for damer.
Fast det er ikke det. Jeg mener, Nike vil jo enda tjene penger. Jeg mener, visst, de klær det i rett budskap, men det er jo ikke noen slags velgjørenhet at Phil Knight går og deler ut penger. Utan nei, de vil jo sälja skor.
Men det er jo kynismen da, bare. Og da måste man jo være kynikeren i kynismens verden. Men om Nike har tatt tak i meg for å fronte damer og ha mye mer fokus på damer i sportsverden, så kör ju jag med på det. Alltså, jag spelar inte dum eller, men det visar att de faktiskt satsar på damer för att göra en skillnad i sport då. Och så ska det självklart säljas skor, men hvis det säljas damskor med att ha med på laget, så Jag är med på det.
Hur viktigt är pengar för dig? Du har ju ett långt kontrakt med Lyon, Nike, andra sponsorer. Hur viktigt är det för dig att tjäna pengar?
Jag tror pengar först och främst ger en frihet i längre sikt. Och så kan jag bara slå fast att hvis jeg hadde vært glad i penger og hatt lyst til å ha mye penger, så hadde jeg aldri startet med damfotball. Så det har aldri vært motivasjon. Men jeg har vært jækla heldig å bli, komme i en posisjon der jeg tjener penger, som jeg kan ha god nytte av resten av livet. Og på en måte gjort noen avtaler som på en måte høyner lista litt også, da, for de andre som kommer etter. At folk faktisk kan tjene gode penger på å være profesjonell damfotballspiller, og det er noe jeg tar med pride, liksom. Jeg har jobbet hardt for å komme inn i posisjonen her, og så kommer aldri penger til å være motivasjon for å fortsette i game eller for å spille fotball. Da er hele verdien og pointet borte. Men at det gir meg en god security eller en sånn sikkerhet for etter karrieren er en god kjensla. Og så handler det veldig mye om hva man gjør med de pengene her, og investerer riktig og likevel får folk som har stole på til å ta seg del av den delen. Fordi når jeg våkner på morgenen, så er det på en måte, hvor skal jeg få gjort den treningspassen her i best mulig kvalitet som mulig, i stedet for å tenke på hvor jeg skal plassere pengene mine, liksom.
Om man ser på fotbollen för damer så rör det ju sig, jag menar, Englands Superliga skrev både ett sponsoravtal och ett nytt medieavtal som var rekordhögt, och nya Champions League-formatet med gruppspel, mer pengar. Hur bedömer du det? Att det rör sig? Går det för snabbt eller går det för långsamt, eller hur?
Det kan nästan aldrig gå för snabbt. Nej då. Jag tror det är väldigt viktigt att allt som ändringar som görs gör med en tanke bak det, att man har ett långsiktigt investeringsplan i allt man gör, och det ser du att de är verkligen på gång i England. De är väldigt god på att ge tillgång till fotbollen, för det är det vi tränger i den fotbollen. Vi tränger att ge mycket mer tillgång till folket, så att folk kan faktiskt kolla på en match i gode ja, fasiliteter da. Altså man vil jo ikke kolle en match hvor det er en jæklig dårlig gressplan og en dårlig stadion. Man vil jo kolle på en match fordi alt rundt og jeg ser profesjonelt og bra ut. Men jeg tykker at det de gjør i England er veldig viktig for resten av Europa og verden. Slik at folk holder tritt. Frankrike har masse jobb å gjøre i forhold til å få mye mer tilgang til matchene i serien og i Champions League, så jeg håper at det kan gi et boost til andre nasjoner, at jeg fortsetter i samme følge.
Om man følger dokumentären så er den jo på något sätt, ja, men den handler jo om at du står upp för dina värderingar på olika plan. Och vad har det kostat dig att stå upp för dina värderingar genom åren?
Det kostar egentligen så mycket om det står om att tappa sig själv. Og tappe seg selv på vegen mot noe stort, så har det ikke kostet meg noe. Men det har kostet mye, typ, jeg vil ikke si energi, men det har vært tøft å stå i de største stormene. Samtidig så har jeg alltid klart å ha fokus på det jeg skal gjøre, og det er på en måte det som har vært tanken bak vanskelige beslut også, da, svåre beslut. Gjelder å ha mye bra folk rundt seg som man stoler på. Det sier jeg liksom til alle som heter råd. Finn dine morsene og farsene, eller en coach som du stoler på, eller en i nær krets som kan følge deg litt på veien og backe det. For det er det som betyr noe. Alle kommer til å ha en formening om det. Spesielt når det kommer til et visst nivå og blir mer kjent og så videre. Men man må liksom ha fokus på det som betyr noe for en av dem rundt. Og ha jækla tro på seg selv. Jeg tror det er veldig viktig. Men jeg har vokst mye, og det har vært en jæklig kul reise. Og jeg ville aldri vært foruten det.
I Sverige så har vi i flera år haft en kamp mellan damerna och förbundet om ersättning. Vi ser i Danmark har de strejkat, och USA och också stämt sitt förbund och så. Hur ser du på den kampen? Jag menar, i Sverige, förbundet vill ju inte berätta vad man betalar. Man hävdar att man är jämställt, men spelarna säger att så är det inte. Hur ser du på den kampen som pågår runt om?
Alle på forben sier jo at de er så transparant, men alle vet jo, jeg vet jo ikke hvor den transparangen skjer, for det er jo ingen som ser noe. Men jeg tror typ, det er veldig mye kultur som må forandres i mange, mange forbund. Få ut den over pluss 70-60, få en litt nytenkende, få en litt der mangfoldet. Og det er veldig enkelt å si, men du ser den samme trenden bygges overalt. I organisasjonene så sitter gamle hvite menn som har makten og styrer alle viktige beslutninger. Og jeg ser ikke at det alltid kan være feil, men det sier seg selv at man kan få inn veldig mye andre tankesett som kan være med å forandre en hel kultur, da. Og det er jo på en måte mye av problemet i forbundet og den kampen som kvinnelige fotballspillere tar, da, som er tøft å ta for å kunne få bedre forutsetninger. Og det som er liksom, man måste ikke glemme det her, da, at det handler ikke alltid om penger heller. Hvor mye en som individuell skal få betalt, men det handler om å få den respekten man fortjener å få, og bli satset på, bli tatt seriøst som en ung flikke, og få den tiden på banen, på planen for å kunne trene. Altså det er sånne små, jättebasics ting da, som blir helt litt sånn glemt i den debatten om å få mer muligheter for damer i fotballen i dette krisen. Det blir helt gjemt i den konstante snakken om penger, penger, penger. Og et forbund skal jo være en non-profit organisasjon, så det skal jo på en måte fra dag 1 bli gitt like muligheter. Men det er jo
Varför tror du at forbund i länder som Norge, Sverige, Danmark, som ju är jämställda om man jämför med många andra länder eller har kommit längre, varför tror du de håller emot den här utvecklingen?
Jag har ställt den samma frågan typ hver dag siden jeg gikk inn i U-landslag og vært med i krets og i fotballen generelt. At hvorfor skal vi ha det sånn her i Skandinavia? Altså, vi skal ikke tro at vi er champions of the world når det kommer til likestilling i Skandinavia, men vi er fortsatt noen land som er ganske langt ute i utviklingen. Det har jeg jo opplevd når jeg har vært i Frankrike og i Tyskland. At vi har likestilling oppe til diskusjon i normal setting i Skandinavia. Men det er ikke casen i sport alltid. Og du ser det er ikke bare i fotballforbund hvor det er lite midler og legge til plass for damer. Det kan være i ski, til sykkel, til, altså det finnes flere plasser også. Så vi må liksom ikke gå i den der komfortzonen og tenke at ja, men vi er så jækla bra på likestilling at da kan vi bare fortsette i den sfæren, men på en måte fortsette å pushe på det at alle får like muligheter da.
I Sverige så pratar ju en del spelare som man talar med om en tacksamhetsskuld, för så du det ordet på svenska ordet.
Ja.
Att liksom man vågar inte, man är så tacksam för att man har fått lite mer så att man vågar inte gunga båten. Hur ser du på det?
Jag ser på det som en typ lite sån störd stigma man har runt speciellt jente och dama, att vi är på något sätt upplärt och vuxit upp med att vi ska vara tacksamma för den minsta grejen. Så derfor, hvis det er en dame da, som står frem og prater om det her, og sier at vi skal faen ikke være så jævlig takksom hele tiden, så blir jo det selvfølgelig et jækla styr. Da blir det jo selvfølgelig jækla mye press på den dame som står frem og tar den her kampen. Da. Men det er så viktig at de her damene står frem og bare... Det er viktig å være ydmyk, som man sier. Jeg er ydmyk. Men jeg vil ikke si at ydmykhet skal gå på motsatte av å kreve det man fortjener. Det går an å være ydmyk og fortjene og kreve det man skal fortjene.
Hur mycket pratar ni om det här i Lyon? Jag menar, ni är ju ett klubblag med flera spelare från flera olika länder. Hur mycket pratar ni om de här frågorna?
Det som är intressant är på att vi har spelare från olika kulturer. Vi har ju typ Saki, min roommate, är ju uppvuxen i en helt andra villkor än det jag gjort i Norge på något sätt. Där är det ju väldigt sån skilt och hierarki och så det är väldigt mycket att lära från den typen av kultur nu. Och i Frankrike för exempel som är lite mer rebellsk. Men det är ju många stora frågor som jag ställer mig själv som inte kanske är lika aktuellt i Frankrike för kanske likestilling inte har kommit på samma sätt som vi är vant med att diskutera i Skandinavien och det är därför det är jäkla kul att ha olika kulturer så att man kan få helt andra impulser hur folk tänker. Och så är ju vi faktiskt kanske ja, världens bästa lag så vi har ju faktiskt ett ansvar om att bära den här kulturen vidare. Så att vi bryter många av de stigman runt damer generellt.
I Sverige så har debatten blivit väldigt mycket att herrlandslaget har ställts mot damlandslaget. Nu ska de träffas för att försöka reda ut det, men liksom att de blir kontrahenter. Vilket ansvar har herrspelare för att göra någonting för damspelare?
Nu ställer du svåra frågor, men är det casen då? Eller är det en media-based ting att folk ställs mot varandra liksom. För det kan ju vara mycket att mycket ja, vad ska man säga?
Du menar att det är vi som konstruerar det? Naturligtvis, men någon måste ju ställa frågorna för annars blir det ju helt det tyst.
Men det som är det som är viktigt är på något sätt den respekten mellan herrfotbollare och damfotbollare, ska man säga. Respekten för den jobben som läggs ner. Och det är det som är jäkligt skönt när jag har på måte, varit i kontakt med herrfotbollsspelare på hög nivå, som typ Ballon d'Or eller som gala-sammanhang eller sponsorsammanhang, är att jag tror att de inser mer och mer att vi lägger ner en jäkla stor arbete som de har gjort själv. Och då blir det på måte, en gensidig respekt. Och, för exempel då, i Lyon så är vi på samma träningscenter. Och det är ju jäkligt viktigt att vi levererar och att vi presterar och faktiskt ska vinna den trofén för att kunna få den respekten för herrfotbollsspelarna. Och vi har ju en väldigt god gensidig respekt mellan oss. Delar ju plan och spiser i samma kantine och så vidare. Men har inte vi levererat på plan så har vi kanske inte fått den samma respekten. Men det kan ju säga det samma om damlaget i Sverige, och de har ju presterat i stora mästerskap. De fan Sverige, de är alltid där i stora ögonblick liksom. Så det ska inte gå på det, men det är jäkligt viktigt med den gensidiga respekten, för vi gör den samma arbete i slutändan.
Greetings from Paris. The Women's World Cup is upon us and everyone is here. And when I say everyone, I mean everyone but Norway star Ada Hegerberg, arguably the best player in the world and the reigning Ballon d'Or winner.
Ada Hegerberg, Lyons superstjärna, en av världens bästa fotbollsspelare, är ju sedan länge inte en del av det norska landslaget. Det är hon själv då som nobbar spel.
Inför den här intervjun så har man ju som alltid när man intervjuar världsstjärnor så har man ju kontakt med olika agenter och liknande, som ju din agent sa att ja, men hon vill inte gärna prata om landslaget, och jag fattar på ett sätt det, men dokumentären handlar ju väldigt mycket om landslaget, och det var första gången jag hörde dig sätta ord liksom på vad det var som var grund till att du valde att inte vara med i landslaget, det här med liksom respekt. Egentligen det vi har pratat om innan i här i intervjun, att liksom respekten, det handlar inte om kronor eller så.
Nej, det handlar inte om kronor.
Och då undrar jag, liksom, varför har du inte gått ut tydligare och sagt vad det handlar om för att döda spekulationerna på något sätt?
Alltså vi kan se på sån här då. Jag är väldigt upptatt av att det här skulle vara ett konstruktiv feedbackprocess med landslaget, och då har man inte mycket behov för att ha mycket media runt omkring. Och så vet man att det blev mycket kaos för förbundet tog ju sin beslutning och åka ut som de gjorde. Och då blev det som det blev.
De gör en presskonferens där de säger att ditt beslut kommer helt utan förvarning, säger ju Martin Sjögren som ju är från Sverige, förbundskapten.
Mm-hmm.
Och ja, det verkar inte vara så riktigt. De ger en bild, du har en helt annan bild.
Ja, precis. Och dessvärre så blev situationen som det blev. Och jag hade ju gett min feedback till de ansvariga för det jag pratade om. Och tänka att de får ju bruka den feedbacken de har fått till den konstigt de vill. Och så får det vara med det. Jag har inte mer kommentar att lägga på det. Så var jag såklart kom i en situation där man blir... jag var nöjd att snabbt prata ut efter en sån observation från dansens sida. Och så får jag ju otroligt mycket kritik för att inte säga något. Men så får man jäkla mycket kritik för att faktiskt ställa sig fram i ett magasin i Josemar och prata om min upplevelse runt det här. Och det var ju kommentarer från många andra landslagstjejer och Lise Klavnes och så vidare. Och det blir ju också tatt ut av sammanhang. Så alltså, helt ärligt, vri och vända på det. Om du säger något så blir det kritiserat. Om du inte säger något så blir det också kritiserat. Men den dokumentären här var på en måte helt min egen. Da. Och på en måte det var liksom, det här är det jag kom till att säga om det. Och det här är based on mina upplevelser innan 2017.
Ja, nej, det var ju...
Och that's it liksom.
Ja, nej, men och det var ju starkt. Och det också som gick fram var ju att du sa att man brukar säga att det är högt i tak. Men det var uppenbart att ja, taket satt ihop med golvet i princip. Det finns inte något tak att säga något.
Nej, men jag har ju på något sätt fått känt lite det här med vinnerkultur. Och jag tänker på något att att ha ett högt tak vill inte säga att det är läskigt stämning. Eller att det inte är någon lagkänsla och sånt. Men det handlar om att analysera på ett ganska direkt sätt då. For å kunne hele tiden ta steg, men det finnes jo ikke, det fanns ikke på den tiden der, men nå begynner jeg å snakke meg inn i landslaget, og det var ikke det jeg hadde intensjon om. Men som sagt, Zlatan kom tilbake på 39 år, så I leave it with that.
Ja, det var det jeg tenkte si. Han åpnet plutselig med å si at jeg saknar landslaget. Min fråga, saknar du landslaget?
Ja, det är klart att det här blir en headline, men att spela för mitt land är något jag saknar väldigt mycket. Och så har det varit hela vägen. Jag husker att jag sa en efter Champions League-final i 2019, så sa jag ju det att ja, men jag saknar att spela för landet mitt, men inte för förbundet. Och det kom ju helt skevt ut, så då var vi på den igen liksom. Så och brukar en no comment setning, den är lite undervärderad i mitt tillfälle alltså.
Ja, jag förstår det. Jag har men som journalist är det meningen att man ska bryta mot regler som man får från agenter och liknande.
Ja, riktigt.
Så att, men då vet vi att du saknar och kanske EM 2022. Det vet man aldrig.
Nej, Olof Jimmel är tid att komma tillbaka på planen. Ja, det har varit det. Allt för länge. First thing first.
Stort tack för att du tog dig tid och det var väldigt trevligt. Och, jag hoppas fortfarande på Leeds Ladies någon gång i framtiden.
Ja, men det är det som jag utvecklar nu. Men jag måste gå in i det. Du ser ju Liverpool Ladies. Det är ju inte i närheten när du ser alla resurserna de har. Så det är jobb att göra. Det är jobb att göra.
Ja. Stort tack för att du ställde upp och det var väldigt kul att se dokumentären. Ha det bra.
Ja, kul. Ja. Ha det bra.
Podden är producerad av Julia Karlsson och klippt av Daniel Eriksson. Och som vanligt vill vi gärna ha era synpunkter, tankar, idéer, önskemål. Ja, vad det nu må vara. Enklast är alltid att mejla mig olof.lund@tv4.se. Eller skriva till mig på Instagram eller Twitter och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.